Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I want to know where my easy rider gone. Does I want to know where my easy rider gone? Is the easy rider to ride not so long?
Hej och välkomna allihopa till Indypodden nummer 45. Idag ska vi prata igenom Indycar på Indianapolis Road Course, Harvest Grand Prix, det första och kanske enda i historien. Vi ska prata kalendern 2021, men vi kan väl rama in avsnittet med Linus Lundqvist och hans prestation den här säsongen. Gergej,
ja.
Vad säger du om Linus Lundqvist, Sveriges senaste internationella racingmästare?
Ja, det är ju helt fantastiskt. Hej Jakob och hej kära lyssnare. Ja, jag vet inte riktigt vart man ska börja med Linus Lundqvist. Det är otroligt häftigt att den här killen som bara ganska kort tid funnits på den amerikanska horisonten är den som har presterat en sån fantastisk säsong och som debutsäsong, som första säsong i USA. Alltså hur man, från vilket håll man än ser det, så är det otroligt häftigt vad han har gjort. Och vi har ju faktiskt ett långt snack, eller du har gjort ett långt snack med Linus som vi tänkte landa i lite längre fram i det här avsnittet. Men finns det något särskilt som du skulle vilja lyfta fram i den här prestationen som Linus har åstadkommit?
Lite historiska paralleller är väl alltid kul.
Ja, det är det.
Du tittar ju på Sennas debutsäsong i Formel 3.
Ja, ja precis. Alltså jag funderade nu är det säkert någon månad sedan, så började jag fundera på det när man såg hur dominerande Linus var i den här Formel 3-klassen i USA. Så började jag fundera på de här historiska parallellerna. Alltså vilka kunde jag gräva fram ur minnet av just den här typen av förare som tar klivet in i en ny klass och direkt tar och dominerar den. Och det jag kommer tänka på, det var ju faktiskt Ayrton Sennas debutsäsong i brittiska Formel 3 1983. Och där han, nu kommer jag inte ihåg den exakta siffran, men det var väl i princip kanske 14 av 18 lopp eller något sånt där som Senna vann.
Och så hade han en sparringpartner i Martin Brundle också.
Exakt, exakt.
Mycket duktig förare.
Otroligt duktig förare som jobbade sig in i säsongen och blev starkare och starkare ju längre säsongen gick och gav Senna mot slutet en rejäl match om titeln ändå. Men nu när man blickar tillbaka så var det ändå en så här helt fantastisk debutsäsong som han gjorde. Framförallt för att han vann så många lopp inledningsvis på säsongen. Han vann ju liksom de första 60% av tävlingarna och verkligen satte sin prägel på 83 års brittiska Formel 3-säsong. Och på den här tiden så var ju brittiska Formel 3-mästerskapet var ju det absolut högst värderade Formel 3-mästerskapet globalt.
Det var ju nästan större än Formel 2 på den tiden.
Exakt, så. Exakt. Alltså hade du vunnit Formel 3-mästerskapet i England, då var du i princip, din väg upp till Formel 1 var i princip utstakad. Och som du säger, den titeln vägde ju ofta tyngre än F2-mästerskapet. Så det är väldigt roligt också den här parallellen att Linus faktiskt har vunnit brittiska Formel 3-mästerskapet också för ett par år sedan. Och nu är det inte riktigt brittiska Formel 3-mästerskapet lika högt prestigemässigt, men det är ju ändå en fantastisk titel att ha på CV:t.
Mm, och sen så några år efter då Senna vann Formel 3 i England, så det blir, har så många gånger dykt ut som nästa Senna, och på 1990-talet var det Jan Magnussen som skulle bli nästa Senna. När han vann brittiska Formel 3 så vann han 14 av 18 lopp.
Ja.
Men väldigt annorlunda arbetsetik än Senna. Magnussen var ju någon som rökte och festade en herrans massa.
Ja, han är ju dansk. Och det, ja, det hör lite till.
Men oavsett vem vi tittar på, det är ingen som slår Linus vinstprocent. Nu har de kört 14 lopp, Linus har vunnit 12 och det är 3 lopp kvar.
Ja.
Så, och ja, vi tar och lyssnar igenom det lite senare.
Ja, det gör vi. Men du, en sak till som jag tycker måste nämnas, det är ju att när till exempel Senna dominerade i England i början av 80-talet, det var ju hans första säsong i Formel 3, men det var ju inte hans första säsong på de engelska racerbanorna. Han hade ju redan tillbringat 2 år i Formel Ford.
Mm.
81 i Formel Ford 1600 och 82 i Formel Ford 2000. Så att då lärde han ju känna alla de här banorna. Och det sätter ju också Linus prestation i ett helt annat ljus. För Linus kommer in i en världsdel där han nästan aldrig har tävlat. Den enda banan han kände till, vad jag vet, var ju Daytona. Och där kör man ju inte Formel 3. Så att även ur det perspektivet så... Men en sak som jag diskuterat med någon är om man drar de här historiska parallellerna, är det inte så då att motståndet var väldigt svagt till exempel 83 när Senna var så dominerande, eller kan det vara så att det är motståndet det är fel på nu i klassen som Linus kör? Vad tror du om det?
Jag är nyfiken på David Malukas, för han var ju liksom året säsongen igenom har ju han varit den som utmanat Linus närmast. Även de här inledande loppen på Mid-Ohio när halva Indy Lights-fältet var med. Santiago Ruzia som nu kör Lincoln Co. i VTCR. Gamla Postal-stallet alltså.
Just det.
Men Ruzia hade ju kommit två i Indy Lights för ett par år sedan. Så precis som Senna hade Brundle så har ju Linus haft David Malukas, och jag tror säkert att Malukas också kan göra sig en karriär på högre nivå. Det får tiden utvisa, men det är svårt att skjuta hål på Linus prestation. Man kan spinna det här på en massa olika sätt. Ja, lite amatör med sitt motstånd, dittan och dattan. Men nej, alltså... I alla såna här racingserier finns det alltid minst ett par stycken som håller riktigt hög klass. Och man kan lika gärna titta på Formel 2. Inte har alla som kör Formel 2 dominerat Formel 3 innan.
Nej.
Eller någon Formel 4-serie. Utan det finns i alla såna här juniorklasser så finns det några som inte är jättebra.
Mm.
Och sen så finns det några... Linus Lundqvist, några Ayrton Senna, några Martin Brundle, några David Malukas och sen Mick Schumacher, Giuliano Alesi och så vidare och så vidare. Det är ju ett brett motstånd, men de bästa är alltid de bästa.
Ja, alltså de allra bästa tenderar ju att flyta upp till toppen, och det är, jag har länge, så länge jag har... I alla fall tycker jag själv är fattat något av racing, så har jag tyckt att det finns liksom två breda kategorier förare. Det finns duktiga förare, finns det en jävla massa i alla elitklasser eller starka juniorklasser som det rör sig om här. Men det är klart att det finns väldigt många duktiga förare, men förare som är kapabla att ta titlar, det är inte så många. Och nu har ju Linus, det här är faktiskt tredje mästerskapstiteln som han lägger i ryggsäcken, så han har ju liksom råge bevisat att han tillhör definitivt den här ganska, jag tycker ganska lilla och exklusiva skaran förare som kan gå in i en serie och på det här sättet dominera, eller åtminstone vara slagkraftig över en hel säsong. Alltså man måste fatta att det krävs otroligt mycket att vara så stark över en hel säsong så att man faktiskt plockar hem en titel, en mästerskapstitel.
Mm.
Jag tycker Felix tillhör ju den kategorin förare också. Även om hans Formel 3-titel, europeiska Formel 3-titel, kom väl först på fjärde eller femte försöket. Men han var ju stark från början liksom, och visade att han är kapabel att plocka hem den svåra titeln på den tiden när det begav sig. Ja, nu är det så solklart att han tillhör ju den här kategorin, den här ganska exklusiva lilla skaran förare som kan gå in och ta en mästartitel. Och han har visat det. Han har visat det på hemmaplan i STCC, Formel STCC, och sen brittiska Formel 3 och nu i USA. Så att ja, vägen känns ju så sjukt öppen för Linus. Det är liksom, ja, otroligt kul.
Vi lyssnar på hans egna ord om säsongen lite senare, men innan. Vi måste ju snacka igenom IndyCar-fältet också. Vilka är de som kan plocka hem mästerskap och vilka är där för lite utfyllnad?
Ja, vi hade ju en ganska intressant doubleheader i helgen som har satt en del myror i huvudet på oss och en del av de inblandade. Så det finns ju en hel del att prata om, och några som kanske inte rosade marknaden i helgen var Ganassi. Och det här är någonting som vi har pratat om tidigare. Alltså, frågan om det finns någon slags vacklande inför mästerskapsstriden här på gång. Vad tror du?
Men då var den lite på skoj. Mm. Nu är det på allvar. Scott Dixons lucka ner till Josef Newgarden har nu krympit ner från mer än 100 till enbart 32 poäng. Det är alltså... Dixon behöver komma nia eller bättre på finalen i St. Pete om några veckor, men det är fortfarande, han måste fortfarande vara bättre än två tredjedelar av fältet, och med tanke på hur han kört sen Mid-Ohio så det är lite konstigt att säga det, men han har inte kört bättre än två tredjedelar av fältet.
Nej, han har faktiskt inte
snurrningen på Mid-Ohio, och sen nu så schabblar han bort två placeringar på två var kvar i första loppet. Mm. Här då på Indianapolis, och sen så skadar han bilen första stinten i närkontakt och sätter Felix i en konstig situation i första stinten i andra loppet. Så vad blev det då? En nionde och en åttonde plats. I och för sig, det är precis där han behöver vara då i St. Pete.
Mm.
Men Ganassi-stallet såg inte särskilt starka ut här.
Nej, för det är inte bara Dixon som definitivt har haft en dipp senaste 4-5 racen. Där han inte alls har sett lika stark ut. Jag menar, inledde säsongen med tre raka segrar och vi började nästan gäspa inför hans bedrifter. Men nu på sistone har han inte alls sett lika starkt ut. Men det är ju hela teamet som inte har varit klockrena på sistone, eller hur?
I början av säsongen så beklagade vi oss för att både Felix och Marcus hade problem med depån. Men det gick bra på banan. Nu har det vänt lite grann. Felix var i och för sig med i podiumfighten då.
Mm.
På det första loppet. Slet däck mer än då vad WK och Rossi gjorde. Mm. Marcus också så här habil insats. Inget spektakulärt.
Nej.
Men... lördagens lopp gick ju käpprätt åt skogen för bägge redan från första stinten, kan vi säga. Mm. Jag tror att det är så att Ganassi är dåliga på att dela ut stallorder ordentligt.
Du tror det?
Mm.
Vad kan det bero på?
För de ser inte helheten i det hela. Liksom, på det första loppet så ber de Felix att släppa förbi Dixon tidigt i loppet. Men de är ju på olika strategier, så liksom Felix bara ger bort 5 sekunder under det här, var det första stinten. 5 sekunder som då hade ju varit skillnaden mellan femte och andra plats i slutet av loppet.
Mm.
Sen så blir han kör ju ifrån Dixon efter det påstoppet som kom strax därefter. Blir ombedd att släppa om Dixon igen, men Dixon är ju då väldigt långsam på banan. Det är liksom 8 sekunder de ber honom att skänka. Det gör ju inte Felix, utan han fortsätter gasa, och sen så är han ju med och är så nära att ta den här andra platsen, men i de här fantastiska kubbningarna mot slutet så ser han ju däcken.
Mm.
Och sen på det andra loppet på lördagen då, när Dixon var i den här kubbningen med Ryan Hunter-Reay var det väl, Och fick hålet i golvet och tappade ganska mycket fart på svarta däcken. Och Felix ligger bakom på röda.
Mm.
Då är det ju uppenbart att de har sagt till Felix att inte köra om Dixon. Det är underförstått i någon mening i alla fall.
Mm.
Och där är ju Felix, han sakar väl kanske 10 sekunder på det stinten.
Just det.
Och sen efter det påstoppet så är de bakom honom, sätter på röda däck, Felix, han är på svarta och sen så blir han begravd i mittfältet.
Mm, och då är det sjukt svårt att komma loss.
Ja, så om man hade fått kunna köra förbi Dixon,
mm,
då hade han ju kanske kunnat hänga med Newgarden, som kom ihåg på andra eller tredje varvet så var det Newgarden, Dixon och Rosenqvist på ett led där.
Mm.
Ifall Dixon hade släppt förbi Rosenqvist, då hade Rosenqvist kunnat fightas med Newgarden, sätta honom i spel lite grann och sno poäng från honom. Nu tog ju Newgarden, som vann då första loppet och sen kom fyra, han tog ju in en herrans massa poäng på Dixon. Och nu är ju mästerskapet öppet för första gången på hela säsongen.
Ja, det är vidöppet. Alltså, men man undrar ju, vad tror du att det här kan bero på? Är det liksom för mycket fokus på Scott Dixon hos Ganassi? Är det någon slags desperation inför risken att mästerskapet rinner dem ur händerna?
Inte desperation, men definitivt för mycket fokus.
Mm.
För kom ihåg att Ganassi har i toppskiktet bara haft en bil senaste 7 åren ungefär. Sen Dario Franchitti skadade sig och la ner karriären. Sen dess har de ju haft Tony Kanaan, som i och för sig vunnit lopp för dem. Men sen så hade de Max Chilton, Charlie Kimball och Eddie Jones. Förare som inte riktigt var med där. Så Dixon liksom drog hela lasset själv. Och det kom aldrig situationer då de behövde använda stallorder.
Mm.
I alla fall inte situationer där de andra förarna kunde hjälpa. Och nu så har de Felix då där, alltid runt omkring Dixon. Men de vet inte hur kan vi få Felix att hjälpa på ett konstruktivt sätt.
Just det.
Det är ju...
Och det här var ju faktiskt en sån situation där Felix förmodligen hade kunnat ha en positiv effekt på slutresultatet för, även för Dixons del, om Ganassi sett the big picture.
Ja,
mm,
vilket jag tror de missförstod hur the big picture såg ut under lördagens lopp.
För tittar man liksom, om man kokar ner det till the riktiga big picture, så har man ju en enormt formstark Joseph Newgarden som fyller upp alla backspeglar Ganassi har att montera på bilarna. Han har ju 3 pallplatser på de senaste 6 starterna och därutöver en fjärde plats också, så att han tar ju toppplaceringar på rad liksom, och han har verkligen jobbat sig i kapp. Och som du säger, nu är det 32 poäng som skiljer med ett race kvar, och jag menar, så fort man är nere på ett race så blir ju mästerskapet vidöppet när det finns en sportslig chans att det blir strid till sista varvet. För jag menar, vad som helst kan ju hända när det bara finns ett race kvar.
Ja, nu är det på en stadsbana dessutom.
Just det, precis. Jag menar, det är ju lätt hänt att Dixon sätts i väggen på första varvet. Och så är det mästerskapet kanske bortblåst. Men vad säger vi om Joseph Newgardens fina form då?
Han vet att han måste vara felfri. Och nu har han erfarenheten att vara felfri också. Alltså det enda gången det vacklade under den här helgen var under kvalet till lördagsloppet. Han kvalade in som 9 där. Annars så... Han utmanövrerade Colton Herta och de andra under det första loppet. Och sen så klättrade han upp sig till en fin fjärde plats i det andra. Och det här, kommer ihåg, inga gulflaggor alls den här helgen. Mm. Så han levererar.
Mm.
Det är det han gör. Så,
han gör det och smyger med där allt närmare. Och den som fick med sig den andra segern på lördagen var ju Will Power. Men jag vet att någon som absolut har imponerat på dig på sistone, det är ju Colton Herta.
Mm.
Han fick ju med sig en fjärde plats och en andra plats från helgen. Så han har ju också en väldigt fin formkurva. Följer upp segern från Mid-Ohio.
Jo. Herta är ju en frisk fläkt.
Mm.
Om vi går in på på hans roll kan vara. Och ja, hans roll, hela stalls roll, alltså Andretti stallet, kan ju vara snopoäng både från Newgarden och Dixon. De har ju särskilt snott poäng från Dixon nu. I och med att de har hittat formen igen. Alexander Rossi har ju 4 raka pallplatser nu helt plötsligt. Men Hörta då, vilken körning under lördagen. Han slet ju däck som tusan, men han slet ju också som tusan. De här kubblingarna med VK under loppets första hälft när han lurar av Santino Ferrucci av banan. Och ja, Hörta har ju också kört en del i Storbritannien. Formel Ford och dylikt. Så han lär sig lite, för amerikanerna, udda svordomar. Så när Ferrucci kör av så skrattar ju Hörta och kallar ju honom för wanker, som sänds ju i direktsändning. Väldigt oamerikanskt, men rätt kul. Han kanske lär sig det från Will Power också. Sen så Hörta kände ju pressen från Newgarden, sen kör han av och gav i Newgarden ledningen då i slutet av det näst sista stintet, precis innan sista depåstoppet. Och sen så med lite slitna däck så tappar han ner till en fjärde. Men ändå fantastiskt kört. Och sen på lördagen när det var 10 varv kortare lopp, så inte lika känsligt med däckslitaget, så tog han hem en strålande andra plats också.
Just det.
Så Hörta har riktigt god form. Detsamma måste man säga med Alexander Rossi, som äntligen hittar någonstans. Men Rossi är fortfarande rätt sur och grinig av sig.
Mm.
Men också någon som vi borde lyfta i Rinus VK.
Ja, absolut. Det är hans första pallplats där på fredagen. Det är ju definitivt någonting att hurra för. Det är ju, det är ju, han har också liksom vuxit under säsongen. Visst, han hade den här tidiga... en tidig fin femte placering i början av säsongen, men sen så har det kommit fler så här topp 10 placeringar som har varit väldigt fina, och han har tagit ett ganska schysst grepp om Rookie of the Year-titeln.
Ja, och han har särskilt gett stallet också en massa mer självförtroende. Ed Carpenter Racing, som sen Joseph Newgarden lämnar dem för att gå över till Penske då för några år sedan. Carpenter Racing har ju inte riktigt varit med och slåss om de högre positionerna, förutom typ vid Indy 500-kvalet.
Just det.
Men nu, VK visar ju att han har grymt mycket potential. Han är ju yngst också i fältet, precis fyllda 20. Pole position, tredje plats.
Mm.
De sakade lördagsloppet lite genom att använda upp ett extra set röda däck på fredagen. Men det var ju också en strategi också. Men det betalade sig helt okej. Okay. Han körde upp sig till en tredje plats på slutet av loppet då, förbi både Felix och Hörta. Så också 2 tummar upp för Rinus VK i den här helgen.
Definitivt. Han ligger ju 54 poäng för Alex Palou, som är näst bästa rookie i sammandraget. Så det kan ju inte behöva särskilt många poäng i St. Pete för att säkra Rookie of the Year-titeln.
Då är det så, om VK bara startar i St. Pete, då har han säkrat titeln. För en seger och lätt flest varv, pole position,
just
det ger ju 54 poäng.
Just det.
Så, årets rookie, Rinus VK.
Ja.
Ta i trä.
Ja, precis. Och även om det skulle gå riktigt illa och han inte tar titeln utan det blir Alex Palou, så kan vi redan nu konstatera att för andra året i rad så är det en europé som blir årets rookie.
Mm.
Felix Rosenqvist i fjol.
Hur var det då 2018? Började tänka såklart på en gång. Mm. Varför jag säger statistiknörd?
Just det, det kommer inte jag ihåg. Vem kan det ha varit?
Inte jag heller.
Vem kan
Nej, men det var ju Robert Wickens såklart.
Wickens såklart.
Kanadensare.
Kanadensare, och då är man, ja, vad är man? Är man halveurope då? Nej.
Ja, men Wickens körde några år DTM, så han är honorable European.
Ja, han var väldigt europe. Vi glömmer Heisk. Det. Jag försöker inte ens.
Men apropå rookies, vi behöver också säga lite om Oliver Askew som saknades den här helgen.
Ja, har vi några nyheter om honom?
Han såg ju ut att vara vid god vigör, men på dåligt humör. Mm. När man såg honom i depån, vinka till kameran, men han vill ju vara i bilen såklart. Ja. Jag tror att han kunde ha varit i bilen om han så ville, men han tar sig själv, sin kropp på stort allvar som reseförare då gör. Ingen som röker som en dansk på 90-talet i den stället.
Och hans bil hade ju tagits över av Hinchcliffe, James Hinchcliffe.
Nej, av Helo Castroneves.
Förlåt.
Det var en del rockader, så det går att göra. Ja. Hinchcliffe var i Zach Veachs bil.
Just det.
Men det var ju ett gäng som gjorde comeback där i helgen.
Precis, precis.
Om vi börjar med Castroneves då. Det gick inte alls bra.
Nej, en 20:e och 21:a plats var inte så mycket att hurra för.
Det här var då Castroneves första IndyCar-lopp i en annan bil än i en Penske-bil på 21 år.
Oj.
Så det kanske var en del saker, lost in translation, när jag ställde in setupen och lite annat. Men på fredagen så var det ju ett katastroflopp för Pat O'Ward också. Och Ward studsade tillbaka på lördagen med en 5:e plats, medan Castroneves var kvar runt 20:e. Så nej, jag tror Castroneves hade hoppats på mer, och ifall han försöker ta sig till att köra IndyCar på heltid i nästa år, jag tror inte han förbättrar sina chanser, ärligt talat.
Sen, som vi har pratat om tidigare, jag tillhör ju den kategorin som tycker att den här typen av riktiga veteraner kanske ska sätta punkt någon gång. Speciellt de här enstaka inhoppen man gör under säsongen. Alltså jag har rätt svårt att se att man kan få ihop något vettigt av det. Det är så få exempel. Nu kan ju du IndyCar-historien sjukt mycket bättre än vad jag kan. Men jag kan komma på nästan inget exempel med just någon som gör ett sånt här enstaka inhopp under en säsong och presterar någonting fullständigt anmärkningsvärt. Om man inte går ganska långt tillbaka i historien.
Nej, det ringer ingen klocka för mig heller.
Så jag vet inte, men såklart det skapade ju en del uppmärksamhet kring team, bil, sponsorer och sådär med ett välkänt namn. Men det känns som fasiken, ska någon som Helio Castroneves, som ändå under så många år var med och verkligen slogs i toppen, var med för att hoppa in för att ta en 21:a plats. Det är liksom, vem blir glad av det? Sebastian Bourdais kanske? Som tog en 21:a och en 18:e plats i alla fall.
Ja.
Apropå.
Ja, men Bourdais har i alla fall klart för att köra en hel säsong nästa år då. Ja. Med Foyt. Och Foyt är ju ett stall som behöver erfarenhet och lite kompetens. Och Dalton Kellett har ju varken det ena eller det andra. Får vi lov att säga. Hans bästa resultat är fortfarande bara en 20:e plats.
Ja.
Och det slog ju Bourdais på en gång. Det är svårt att göra någonting med en Foyt-bil i år, känner jag.
Mm.
Kimball hade väl ett okej lopp på fredagen med en 13:e plats. Okej för deras standard då. Men på lördagen så var ju Foyt-bilarna 18:e, 23:e och så Kellett då 25:a. Jag tror Bourdais värde kommer sina starkare nästa år. Jag tror att han har mer att ge än vad Castroneves har.
Just det.
I alla fall.
Mm.
Och sen så har vi en tredje veteran som kom tillbaka. James Hinchcliffe tar över från Zach Veach, Gainbridge-bilen nummer 26 för Andretti Autosport. Veach som, han gjorde bra ifrån sig i Texas, men sen dess gick det ju inga ljusglimtar alls.
Nej.
Det verkar som han fick lite sparken, va?
Ja, vi fick det intrycket, va? Även om man försökte, vad heter det? Sugarcoat, säger man på engelska. Kläder i sockersöta ord. Kläder med separationen i sockersöta ord, kanske man säger på svenska. Men det var förmodligen sparken han fick.
Och Hinchcliffe, av de här tre veteranerna som gjorde comeback, gjorde bäst ifrån sig med en 14:e och en 13:e plats. Hinch har inte någonting klart för nästa år, men varför skulle han inte vara aktuell för den här bilen?
Ja, varför inte? Han tror jag fortfarande pengar. Har väldigt mycket att ge, och inte minst pengar. Precis.
Ja, frågan är snarare då om det kommer mer pengar från någon annanstans. Men det får tiden utvisa lite grann. För vem skulle det vara då? liksom.
Just det.
Hinch har ju kört för Andretti tidigare. Han tog sin första seger för Andretti Autosport. Det var 2013. Han och Andretti-familjen, inte bara Michael, kommer bra överens. Hinch är god vän med Alexander Rossi också. Jag tror Rossi behöver en klapp på axeln. Liksom, han har varit väldigt sur den här säsongen. Inte för han brukar vara en jultomte på kokain precis. Men jag tror Hinch är ett skulle passa perfekt i, hos Andretti också. Så jag skulle nog nästan satsa en peng redan nu på att Hinch kommer köra heltid igen IndyCar nästa år.
Du tror det? Ja. Mm. Han är ju en karaktär. Jag tror många blir glada om han kommer tillbaka på heltid.
Ja, och han och Marcus kommer ju överens bra också från förra året.
Just det, bara en sån sak. Men apropå framtiden, nästa år, vi närmar oss ju med stormsteg slutet på den här säsongen. Vi har bara ett race kvar. Hur otroligt det än låter, det känns som det har varit en sån här rekordkort, snabb säsong. Men det är dags att börja fundera på hur nästa år kommer se ut. Och då har IndyCar-organisationen lämpligt nog presenterat nästa års kalender. Ska vi snacka igenom hur den ser ut? Lite snabbt.
Ja.
Vi gör det, va? Mm. Nu avslutar vi om ett par veckor på Streets of St. Petersburg i Florida. Och där kickar säsongen igång igen den 7 mars nästa år enligt planerna. För att sen ungefär en dryg månad därefter fortsätta säsongen den 11 april på Barber Motorsports Park. Sedan bara 7 dagar senare, 18 april, Streets of Long Beach. Då är vi i Kalifornien. För att sedan fira 1 maj på Texas Motor Speedway. Och även 2 maj, en doubleheader i Texas.
Det är lite nytt. Texasloppet som alltid gått i juni tidigare flyttas fram så att man har det innan Indianapolis 500. Och det tror jag är en bra sak för... Det är lite orättvist, särskilt för rookieförarna, att den första ovalen de får köra en IndyCar på, det blir Indy 500.
Exakt.
Så det är bra med en oval innan. Och traditionsenligt förr i tiden så hade man ju ofta Phoenix. Ovalen där som man har övergett 2 gånger nu, tyvärr. Men jag tycker det känns lite tomt utan oval innan Indy 500.
Men det här blir ju en perfekt start på the month of May. 1 och 2 maj, 2 ovaler. Eller en oval doubleheader.
Och 2 veckor efter helgen i Texas så kör vi ju på Indianapolis Road Course. Men det har blivit en ny tradition, men ja, jag gillar den. Och de här loppen då senaste helgen, de var ju fantastiskt underhållande. Så varför inte köra där när banan väl finns också. Den 30 maj ska vi ta och boka in redan nu. Indy 500, den 105:e i ordningen sedan 1911.
Just det.
Ska vi börja snacka upp det på en gång?
Ja, vi kan göra det. Vi kan också börja snacka upp Monacos Grand Prix nästa år.
Ja,
om vi ändå är på gång.
Ja. Det här är också en bra sak för stallen i IndyCar att stort sett varje år man har kört Indy 500 så har det varit ett lopp redan veckan efter. Nu har de en ledig vecka och det tror jag många mekaniker och stallchefer och förare och annan personal som har önskat det väldigt länge. Så efter den 30 maj så dröjer det till den 12 juni då vi är i Detroit på Belle Isle, kör en doubleheader där. 12-13 juni, den lilla stadsbanan som jag tycker väldigt mycket om, jag saknat den i år.
Ja, den är tajt och rolig, ofta kul race där.
Ja, den är vackert belägen också.
Det är den.
Så,
Sen så är det dags att fira svensk midsommar med Road America 20 juni. Jag skulle bara tippa att det är midsommarhelgen. Jag har inte kollat upp det.
Det är sannolikt inte. Jag har inte heller koll på det än. Men en seger till för Rosenqvist skulle sitta fint.
Verkligen.
Den midsommar. 2 veckor senare, 4 juli, amerikanska nationaldagen, Mid-Ohio. Veckan efter... kör vi norr om gränsen till Toronto, stadsbanan där som tyvärr uteblivit i år med.
Det är många som gläds åt att den är tillbaka på kalendern.
Ja, särskilt en viss Major of Hinchtown skulle jag säga, som är därifrån.
Just det.
Sen är det lite sommaruppehåll resten av juli och sen helgen 8 augusti så, som jag och Ronny snackade om för ett par veckor sedan. Loppet i Nashville för första gången kör man ett stadslopp där.
Det blir spännande.
8 augusti är det nu bestämt. Som vi sa i avsnittet då för ett par veckor sedan. Det är en härlig stad att besöka. Så om det går så kan man försöka planera in den helgen med då.
Det lär bli countrymusik.
Oh ja, oh ja.
Det är svårt att undvika. Sen är man på väg tillbaka till Indianapolis ytterligare en gång. 14 augusti va?
Yes, då är det en double header med NASCAR. NASCAR som inte kommer att köra alls på Indianapolis-ovalen nästa år. Så det här traditionsgilla Brickyard 400 som har körts sedan 1994, det verkar utebli helt. Eller inte helt då. De kommer fortfarande köra på Indianapolis, men NASCAR kommer också köra på roadcourse-banan. Vilket är helt nytt för själva cup-serien.
Häftigt. De behöver ju förnyelse, för det har varit en serie som det har gått ut för lite. Ja. Det publikintresse och sponsorintresse och sådär. Så att det behövs förnyelse och kul.
Veckan efter Indy då, det är en intensiv augusti vi får nästa år. Då är Gateway, Worldwide Technology Raceway, ovalen där. Jag gillar den ovalen, så bra att den är tillbaka. Sen 12 september kör vi i Portland på den lilla pittoreska banan där. Och sen finalen 19 september på Laguna Seca.
Otroligt kul att vara tillbaka på Laguna Seca.
Mm. Så det var kalendern 2021. Och med allt det där sagt så skulle jag vilja påstå att det här är den tråkigaste IndyCar-kalendern någonsin.
Du är hård. Här har jag hummat med och tyckt att allt är roligt. Och så säger du att det här är sämsta någonsin.
Banorna som vi har, de är jättebra. Det finns inte en enda tråkig bana egentligen. Men det är de banor som inte är med som jag stämmer på.
Aha.
Iowa. Det är NASCAR som äger Iowa. Den banan har gått med back ganska länge. Det är inte cup-serien som tävlat på Iowa någon gång, utan det är ju underdivisionerna. Och de har inte dragit in tillräckligt med publik, särskilt inte i år. Så NASCAR verkar försöka sälja den banan. Ingen har nappat än så länge, och Roger Penske kan inte betala för det själv. Så Iowa var med i IndyCar i 15 år, men nu verkar det vara borta.
Okej.
Samma sak med Richmond skulle vi kört i år på kortovalen där. De hade 3-årskontrakt, men komplikationer i och med pandemin har gjort att pengarna, ja, de finns inte längre. Så det blir ingen IndyCar på Richmond. Och sen om vi går tillbaka längre då, jag tycker fortfarande man ska köpa Pocono.
Just det.
Så hon var med förra året. Jag nämnde Phoenix-ovalen. Den fick inte en ordentlig chans. Man körde där 3 år. Men sista gången var 2018 då. Synd att den inte är med. Och sen så Kota försvinner också. Inte någon favoritbana hos mig. Men det var ett bra lopp där förra året när Colton Herta tog sin första seger.
Just det.
Sen så finns det ju en hel del andra fantastiska racerbanor i Nordamerika. Jag tänker Road Atlanta och sen Mossport i Kanada. Och sen har jag ju särskilt velat se ett lopp i Mexiko också. Men allt det här, ingenting om det 2021 tyvärr.
Nej, så att det är både lite positiva inslag och en del besvikelser.
Jag skulle hellre se Iowa eller Richmond än den här doubleheader med NASCAR på Indianapolis Road Course. Jag skulle hellre se Kota än en 2 lopp på ovalen i Texas till exempel. Så ja, det känns att man blivit av med saker och man inte får tillskott i kalendern. Medan NASCAR, de har ju tänkt om sin kalender ganska mycket. De kommer ju köra på 6 stycken road courses nästa år.
Oj.
De kommer köra på Kota. Och de kommer lägga gruslager ovanpå Bristol, kortbanan där, så de kan köra ett lopp på grus för första gången sedan 1970.
Vad häftigt. Liksom,
det är den reaktionen jag vill ha från varje kalender varje år egentligen. Men nu, det här IndyCar-kalendern 2021, man suckade djupt när man såg det. Liksom. Det var bara besvikelser. Eller besvikelser att loppen har försvunnit då, förstås.
Sen så är du ju lite bortskämd kanske.
Ja, ja.
Eller du har skämt bort dig själv genom att ha följt IndyCar så intensivt under så många år. Så att du kanske har väldigt höga krav. Kan det vara så?
Jag dras med det här tillståndet att vara nostalgisk också.
du är nostalgiker, okej.
Okay. Jo, jo, jo. Jag skulle vilja att IndyCar körde på banan i Mexico City, men så som den såg ut när Kenny Breck vann där 2002, då var en fantastisk bana. Nu är Formel 1...
Gamla goda tiden.
Ja, när jag var 12.
Just det. jag tror, ska vi röra oss vidare hörni och ta det här fantastiska samtalet med Linus om hans mästartitel?
Ja, Sveriges senaste internationella racingmästare. Vi lyssnar på vad han säger. Så, då så. Sveriges senaste internationella racingmästare, Linus Lundqvist. Hur mår du nu då? Så här några par dagar senare.
Jo tack, det är bara fint. Jag skulle ju fortfarande säga att det har inte riktigt sjunkit in liksom vad det vi har gjort och vad som kommer hända. Men det känns ju naturligtvis väldigt, väldigt bra. Och ja, går runt tror jag med ett konstant leende på läpparna. Känns bra.
Ja, om man tänker så, om man för ett år sedan sa till dig att du skulle ha vunnit ett formelbilsmästerskap i USA, hade du trott på dig själv då?
Ja, alltså, jag tror ju att jag är kapabel till att vinna formelbilsmästerskap, så den delen hade jag nog inte tvivlat på, men just att vara i USA hade jag nog blivit lite fundersam till, för det, som sagt, för ett år sedan så var det kanske inte riktigt hit alla blickar gick, utan det hände ganska snabbt, men det är ju bara att blicka tillbaka 6 månader, så visste jag inte riktigt vart jag skulle hamna, så det, som sagt, det gör hela grejen lite extra speciell tycker jag, för det har ju, allting har ju skett väldigt, väldigt snabbt.
Och nu har du ju lyckats vinna på en massa anrika amerikanska racerbanor. Du vann på Mid-Ohio, du vann på Barber, du vann på Sebring. Men du vann inte alla lopp på Sebring. Jag tänkte att förra gången vi snackade med dig, då var det 100% det, men det är det inte nu längre på grund av att motorkåpan flög av. Vad hände där?
Yep. Ja, nej men precis. Det var ju första racet på helgen på Sebring där. Och det såg ganska bra ut om jag får säga det själv. Vi tog ju pole position och tog starten och ledde racet och hade väl lite drygt 1,5 sekunder och började bygga upp den där luckan. Och allting kändes väldigt bra. Och sen så ut ur kurva 7, hårnålen där, så i 2 sekunder så hörde jag något konstigt ljud från motorn. Och då tänkte jag att nu är det någonting som har gått fel med avgassystem eller liknande. Men nej, jag kände bara av det i 2 sekunder. Och sen såg jag att någonting flög bort ur min backspegel. Men jag kunde inte se mycket mer än så. Sen när jag kom in då till nästa kurva så var jag nära på att åka av. Så då kom jag över dagen ut till teamet. Det är någonting som har lossnat på bilen. Jag tror att det är golvet. Och så kom jag förbi start och mål då. Och de bara, det är hela din motorkåpa som har åkt av. Jag bara, du skojar. De bara, nope. Så då, men så jag kunde inte se det från backspegeln. Men det här påverkar ju liksom luftflödet då tillbaka på bakvingen. Så vi tappar ju nästan all downforce bak då. Så vi blev ju typ 2-2,5 sekund per varv långsammare. Så då var det bara att försöka hålla i det bästa man kunde.
Ja, men då fick du i alla fall öva lite defensiv körning. Men det var så att det är inga vingar på den här motorkåpan i sig, utan det stör så pass mycket själva bakvingen.
Precis, vi blev själva faktiskt lite förvånade över hur stor skillnad det var. För som du säger, det är ju inga vingar eller rena aerodynamik på så sätt, utan det är egentligen bara delar av kroppen och liksom luftflödet då, och hur det transporterar sig till bakvingen. Men det störde luften så pass mycket så att det var totalt kaos och extremt svårkört. Så det var ju bara att försöka inte åka av banan och sen bara ta de poäng man kan.
Och sedan loppet efter fick du öva lite omkörningar också. Då var det mycket stök på banan. Blev det en röd flagg? Eller var det i första loppet?
Nej, det var i andra loppet.
Ja. Vad tycker du om motståndet när du har fått köra om dem då? Är det inte lite av en nackdel då att ligga först men då inte veta exakt vart man har sina konkurrenter i andra sammanhang?
Ja, kanske, men vill säga att om det är priset man får betala för att ligga först då tar jag gärna det. Nej, men som sagt, vi har ju fått göra lite omkörningar i år. Som du säger, race 2 där på Sebring, så var vi tvungna att göra ett par stycken. Och jag menar, det är en av de största charmerna liksom, med racing tycker jag. Liksom. Just den här hjul mot hjul action som man kan få och verkligen liksom, ligga med mot en annan förare och pressa. Så det är alltid kul liksom när de stunderna uppkommer. Samtidigt så älskar jag ju de här tråkiga racing där man liksom bara kan ligga först och dra iväg och känna att man har kontroll på det. Så Jag tar hellre ett sånt race än ett kanske mer omkörningsrace alla dagar i veckan.
Ja, i och för sig. Och sen Homestead senaste helgen. Det är en väldigt annorlunda bana från Mid-Ohio, från Virginia. Mm. Det är inte ofta som större racingklasser kör på just roadcourse-banan där. Men vad tyckte du om den sortens roval?
Ja, om jag ska vara helt ärlig så tyckte jag inte banan var den roligaste banan vi kört på. Om vi säger så. Jag menar, vi har ju alla egentligen banor som vi kört på tidigare. Mid-Ohio var ju hur rolig som helst. Virginia var nästan ännu roligare. Mm. Barber är den roligaste banan jag kört på här i USA. Sebring var ju speciell med hoppen och även liksom historiken liksom som finns där. Och så kom vi då till Homestead. Som du säger, den stack ju ut lite. Och det gjorde den även när man körde på den. Man hade inte riktigt samma karaktär som de andra banorna hade. Tyvärr. Men oavsett, jag menar, jobbet är ju densamma. Och det är att försöka vara snabba.
Ja, och då blev det ju slagen på banan av David Malukas då. Första gången rätt och slätt. Eller var det rätt och slätt? Körde du lite mer konservativt nu när det var mästerskapet på spel?
Ja, nu vill jag också bara förtydliga att vi vann ju faktiskt de två första racen. Det var ju sista racen där som han lyckades ta mig. Nej, men vi säger så här. Jag gjorde en mindre bra start i det sista racet. Vi startade ju pole och sen så tappade jag ner till tredje plats redan i början. Och sen hade jag och Fanzoni en lång kamp i nästan 10 varv där jag försökte ta mig förbi. Under den tiden så lyckades ju Malukas öppna upp nästan en 10 sekunders lucka.
Mm.
Så det var ju det som han kunde springa iväg med den där. Men efter det så lyckades vi ändå mata ner avståndet till under sekunden där liksom var det mot slutet. Så, men under tiden så tror jag att jag fick pressa däcken lite för hårt. Så när jag väl kom i kapp så var det extremt svårt att köra om. Men så var det. Jag försökte allt, men sen som det säger, men när man väl kom i kapp så... Jag skulle ju aldrig ge mig på kanske en kamikaze-dykning direkt, utan jag visste ju att det räckte. Men å andra sidan så är man över det, det är klart att man vill vinna så många race man bara kan.
Mm. Så du tänker inte på att ändra din approach när du kommer till Kota härnäst?
Nej, jag tycker att min approach har funkat ganska bra under säsongen. Så jag ser ingen riktig anledning till att behöva ändra den.
Har du kört det tidigare?
Nej, aldrig kört på Kota. Jag har aldrig kört på någon av de här banorna som jag kommer till i år. Utan det mesta jag har gjort är ju liksom ett par varv i simulator. Mm. Men inte mer än så.
Har du någon särskild uppfattning om den?
Ja, vad jag har förstått så är den ju lite mer europeisk, om man säger så.
Mm. Modern.
Ja, exakt. Lite mer modern. Om man jämför med de andra banorna som jag har kört på. Så det ska bli intressant att se... Ja, helt ärligt så tror jag kanske att det är till min fördel. Från förra året så var vi ju väldigt mycket på stora europeiska banor. Så det kanske känns lite som hemma för mig igen. Så vi får se lite hur de andra står sig. Men jag känner mig ändå ganska lugn och ganska bra helt ärligt.
Med tanke på att det här är ditt första år i USA. Tror du att den här framgången hade varit möjligt utan de här åren du gjorde i Europa? Par år i Storbritannien på korta, krokiga, omoderna banor, om man säger så. Och sen förra året i Euroformula International på moderna Formel 1-banor då. Det är lite olika skolor. Så lärde du dig någonting, eller har du lärt dig någonting i Europa som dina amerikanska konkurrenter då saknar, tror du?
Nej, men alltså definitivt. All körning är bra körning. Och jag menar, det är klart att jag har lärt mig otroligt mycket under åren. Både i Storbritannien men även förra året i Europa. Det är ju definitivt någonting som jag bär med mig när man går vidare. Varje gång man sätter sin bil och kör på en ny bana och en ny bil så finns det alltid någonting man kan lära sig och ta med nästa gång man sätter sin ny bil och en ny bana. Så erfarenheten är ju definitivt, fanns ju definitivt där för mig. Men det var ju fortfarande en utmaning att komma hit på banor som du aldrig kört förut och bilar som jag inte kört heller. Medan de andra... Så man bara har, här jag har ju kört banorna och vissa hade ju kört bilen också. Så det var ju den utmaningen som jag hade med att försöka lära mig. Men det lyckades vi kunna göra ganska bra.
Ja, nu sa du att Barber var din favorit hittills i USA.
Ja.
Finns det någon särskild bana du ser fram emot att provköra?
Ja, jag ser verkligen fram emot, om jag nu får möjligheten att göra det, men köra på Road America.
Mm.
Det den har jag hört väldigt, väldigt gott om och den ser otroligt rolig ut att köra. Så den skulle vara häftig att få prova på.
Ja, men hur långt in i framtiden tillåter du dig själv att tänka nu? Är ovaler något du går att fundera på till exempel?
Ja, definitivt. Och det roliga är det liksom att jag hittills, så min favoritbana som jag någonsin kört är på i Frankrike, stadsbanan. Uh-huh. Och det roliga liksom här borta i USA det är att nu får du ett tredje element, att du har road courses, du har street courses och ovaler. Ovaler är ju egentligen den som jag inte har provat på än. Så det vore extremt häftigt att få prova på. De ser otroligt coola ut att köra. Och väldigt annorlunda. Det är som sagt en helt annan approach vad man kanske hade till en vanlig road course. Så det vore spännande att få prova på.
Mm. Och med den här mästerskapstiteln då har du ju en fullt finansierad styrning i Indy Lights nästa år som pris. Mm. Och vi förutsätter ju förstås att det blir en Indy Lights-säsong 2021. Och då blir den första ovalbanan på det schemat Indianapolis Motor Speedway. Har du lagt märke till det?
Ja, jo, vi säger så här. Jag har också tittat på det och tänkt den tanken att första ovalracing kommer liksom bli på IMS. Men vi får ju se. Jag hoppas väl om det nu som sagt blir Indy Lights och så vidare. Så, eller oavsett så blir det målet att kanske få göra något test på någon oval innan det. Så man inte dyker upp där första gången och ens första varv är runt IMS. Men vi får se.
Om man inte lägger in Texas också i Indy Lights schemat. Det har aldrig varit med tidigare. Men det kommer ju faktiskt vara innan Indianapolis 2021.
Ah, right.
Men i somras när du var i Sverige så fick du ju band på några nya sponsorer. Jula till exempel. Är de med i långsiktigt också? Om vi tänker redan in på nästa år och kanske ännu vidare.
Vi får se, som sagt. Det här är ju första säsongen som vi påbörjat samarbete. Så vi sa det att vi börjar här och sen så får vi se om det känns bra från bägge delar. Så är vi definitivt öppna och prata mer om i framtiden. Men just nu så är det bara för 2020.
2020 som sagt, det har varit en konstig säsong på många sätt och vis. Hur mycket saknar du att se publik runt banorna?
Ja, alltså man saknar det ju otroligt mycket, för det är ju, alltså stämningen när du kommer till banan är ju som natt och dag. Mm. När du ser att det är fler folk än du som tycker att det där är kul och står och hejar och tittar och så vidare. Så det är ju definitivt någonting som man har saknat. Tyvärr måste jag säga att man vänjer sig ganska snabbt dock. Att det kändes lite konstigt kanske de två första helgerna, men de senaste helgerna så har det ju nästan blivit naturligt att det inte är någon folk på plats, utan det har ju snarare varit tvärtom. Om det har varit någon liten form av publik eller några folk på banan så har man blivit, jaha, där ser man. Det är ju folk på banan nu för tiden.
Mm. Ja.
Så men tyvärr så har det faktiskt blivit så. Man vänjer sig ganska snabbt till det. Så jag hoppas verkligen att vi får se en ändring på det för alla skull inför nästa säsong.
Oh ja. Turkiets Grand Prix till exempel i Formel 1 ville de ju få in normal mycket åskådare, men tidigare idag så sa de att nej, det går ju inte än. Men logistiken finns i alla fall. Och hur ofta måste du testa dig mot coronaviruset?
För mästerskapet skulle aldrig egentligen. Okay. Utan du blir kontrollerad med temperatur och så vidare när du åker in på banan och du måste bära mask och den delen. Men vi har inte behövt göra några tester.
Okej. Okay. Då har ju du ditt stall Global Racing Group. Jag antar att du kommer sakna dem lite grann. Men det är ju ett stall som utan dig inte hade kunnat skryta med några segrar i det här mästerskapet i år. Men de måste ju ha en del styrkor jämfört med de andra. Och vad har du att säga om grabbarna och tjejerna där?
Nej, men de har ju gjort ett otroligt, otroligt bra jobb. Jag menar, det är bara att titta lite på deras historik. De har ju vunnit det här mästerskapet 3 år i rad så. Mm. De vet ju vad de gör. Och det tror jag, vår starka sida om vi jämför med de andra teamen, det är att vi har kunnat rulla upp till mer eller mindre alla banor med en setup som inte har varit långt ifrån den liksom som vi har använt. Så vi har aldrig liksom behövt egentligen göra stora förändringar på bilen genom träning 1 eller träning 2, utan det har hela tiden egentligen varit små justeringar för att göra perfekt. Och det tror jag hjälpt oss otroligt mycket. Speciellt när vi bara till exempel har haft 2, 20 eller 30 minuters träningar på fredagen. Då har man inte så jättemycket tid Utan då måste du komma med ett ganska bra paket till att börja med.
Mm.
Sen tror jag också att vår styrka är ju att de har ju kört mästerskapet i ett par år. Så de vet bilen och däcken. Medan till exempel Andretti och HMD då med nya 10 år. Så vi sa ju det även lite innan att vår starka sida kommer vara innan sommaruppehållet. Rätt så mycket mer testdagar än vad vi gjorde till exempel under sommaren. Och vi visste att de skulle ju såklart bli starkare och starkare. Och det är väl kanske lite det vi har sett nu också. Att även Newman Watts som är från Sony där. Stora kliv just. Och tagit kliv närmare oss då. Från både Sebring och nu senast då på Homestead. Men som sagt, det är också vad vi förväntar sig av dem. Jag menar, det är ju verkligen inga dåliga team. Så de skulle ju lista ut det förr eller senare så att säga. Men det är bara kul liksom att vi ändå kan visa att vi är ju den starka kraften i det här mästerskapet.
Ja, det är ju Indy Lights stall då som kanske vill ta del av ditt framgångsrecept nästa år. För det här, det är ju en fullt finansierad styrning då Indy Lights nästa år. Det säger ju inte vilket stall du kan hamna i, utan det är ju up for grabs för stallen då, antar jag.
Ja, precis. Det här är ju en dialog och en konversation som både jag har med Honda men även som har med teamen då. Det enda liksom som från deras sida är att det ska vara ett Honda-associerat Indy Lights team. Så de måste ha någon Honda-associering där för att vi ska kunna köra med dem, vilket är logiskt.
Ja.
Och som sagt, vi får ju se lite vad som men just nu så känns det bara extremt bra att vi har fått klara av mästerskap och gjort det nu med en helg förtid också. Så det köper ju oss 2-3 veckor lite för 2021.
Mm. Och sen nu Kota den helgen 24 oktober. Och sen är det ganska långt till mars tyvärr. Vad ska du göra efter Kota då?
Efter Kota så kommer jag att behöva åka. Jag är fortfarande här på ett ESTA. Min tid tar slut, jag tror det är typ så här 2 eller 3 veckor efter Koda.
Okay.
Så jag var tvungen att matcha mina datum där så att jag inte behövde åka hem innan det. Men efter det så är det tillbaka i Sverige.
Mm.
Och sen så lista ut lite vad som sker nästa år och börja prata lite försäsongstester om det hinner bli några after season tester också. Så får vi se lite.
Inget mer racing planerad? Ingen sportvagn?
Nej, inte som det ser ut just nu i alla fall. Som sagt, jag stänger verkligen inga dörrar än. Så dyker upp ett telefonsamtal imorgon på frågan om jag vill vara med och göra någonting så kanske det ändras. Men som det ser ut just nu så kommer det bli en relativ förhoppningsvis en jul hemma i Sverige. Det hade varit trevligt.
Ja, det ser man fram emot faktiskt. Nu när det börjar bli höst här. Det är ju för sig det varm höst hittills här hemma ifall du vill ha en uppdatering på vädret. Jättekul, alltså stort grattis från alla oss på Indiepodden.
Tack så jättemycket.
Vi kan väl avsluta med, du är inte på något sätt en veteran liksom, i racingen. Men har du några goda råd att dela med dig till de ungdomar som vill börja köra racerbil? Har du kommit till det stadiet att du börjar bli klokare?
Oj, vad kul, det här är nog första gången jag fått den frågan. Nu börjar jag känna mig som en riktig veteran.
Du var då 22, 21?
21, precis. Men som sagt, jag har ju ändå hållit på med formelbil nu i 6 år. Så man har gjort ett par varv, den saken är klar. Tips om liksom, kartingförare som vill ta steget upp till formelbil. Det är ta reda på så mycket information du kan. Både om team och stall och mästerskap för vägen, det finns så otroligt många vägar att gå idag. Så det gäller liksom att välja rätt serie och sen även rätt team då. Som vi alla vet är otroligt viktigt. Så att du blir skolad på rätt sätt från början. För det är som sagt, det kan gå åt väldigt olika håll beroende på vilken väg du väljer. Vilket egentligen kanske inte har någonting med dig och din körning att göra. Utan det är egentligen bara vilka förutsättningar du har. Och sen som sagt, just med förutsättningar, var ärlig med dig själv. Börja med att ge dig själv rätt förutsättningar. För det är det du kommer märka liksom, när man börjar kliva upp genom stegen här. Att du är inte den enda som kan ratta en bil, utan de du tävlar mot är också extremt duktiga. Och då är det så att du måste ju till att börja med ha lika förutsättningar som de andra. Det är det första man måste blicka av med. Sen som sagt, det gäller att njuta. Och sen det absolut viktigaste, det är att vinna.
Mm-hmm.
Vad du än gör, vad du än ställer upp i, så är det att vinna.
Kloka ord. Tack så mycket Linus. Och njut av vädret i Miami Beach och sen i Texas.
Ja.
Så hörs vi kanske efter att säsongen är över. Vad säger du om det?
Ja, men vad härligt. Tycker jag låter väldigt, väldigt fint.
Hörni, kära lyssnare, då börjar Indiepodden avsnitt 45 närma sig sitt slut. Tack så jättemycket till er som har lyssnat och tack så hemskt mycket till våra samarbetspartners Automotor och Sport och Tico Racing Shop. Hörs nästa vecka. Hej då!
Det gör vi. Hej då!
Does anyone know where my easy rider's gone? She's an easy rider, but she do ride hard so long.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.